Brothers and sisters.
Bröder och systrar. Vi välkomnar er ikväll till KUVs brasafton för unga vuxna. Vi sänder från tabernaklet på Temple Square i Salt Lake City. Den här andaktsstunden översätts till många språk för unga vuxna över hela världen. Jag heter Dean Burgess och är president för unga vuxna stav i Sandy. Vi välkomnar Esther Gerald Cossé i presiderande biskopsrådet och är glada att syster Cossé är med honom här ikväll. Biskop Cossé presenterar senare programmet som kvällens talare.
We are grateful for the attendance of other general authorities. Area 70s, members of the board.
Vi är glada att ha med oss andra generalautoriteter, område 70, medlemmar av utbildningskommittén samt representanter för Business College. Vi är dessutom glada att på förhöjning se andra administratörer vid KUV och seminarier i religionsinstitut, förutom lokala statspresidenter med hustrur. Vi påminner om att söndagen den 13 januari 2013 är president Dieter Uchtdorf, andra rådgivare första presidentskapet, talar vid KUVs brasafton. Vi börjar ikväll med att kör och församling sjunger Gör rätt val, nummer 162 i psalmboken. Vi är glada för hjälpen från Stephanie Samson som leder sången och Linda Margaret som ackompanjerar. Efter sången får vi inledningsbön av broder Sam Rudd.
Father in heaven, we're grateful for this.
Vår Fader i himlen, vi är tacksamma för den här sabbatsdagen när vi kunnat tillbe dig och komma till kyrkan och ta sakramentet och förnya våra förbund med dig. Vi är tacksamma att vara här i tabernaklet och lyssna till biskop Cossé och din ande. Och vi ber att din ande ska vara här, att våra hjärtan ska vara öppna och att vi ska kunna lära det du vill att vi ska lära oss. Vi är tacksamma för vårt medlemskap i din kyrka och är tacksamma för alla välsignelser som det ger oss. Och vi ber nu för dem som drabbats av naturkatastrofer, att de ska ha din ande med sig och att de snart ska kunna få ordning på allting igen. Vi tackar återigen för vår frälsare och för allt han gjort för oss och för hans försoning och ber att vi ska kunna tillämpa den i vårt liv. Och vi är återigen tacksamma att vara här ikväll och ber att din ande ska vara här. Och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This evening we are joined by a combined choir from the LDS Business College.
Ikväll har vi en kör från LDS Business College och Religionsinstitutet i Saltsjödalen. De sjunger Come Let Us Anew. Kören leds av Craig Allen och ackompanjeras av Linda Margetts. Efter musiknumret har vi nöjet att lyssna till biskop Cossé. Efter biskop Cossés tal sjunger kören Jesus Once Was A Little Child och I'm Trying To Be Like Jesus. De leds av Hal W. Romrell och ackompanjeras av Sister Margaret. Avslutningsbönen får vi sen av Sister Raquel Rasmussen. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Biskop Gerald Cossé, som är 48 år, var medlem i 70s första kvorum och rådgivare i presidentskapet för Europa när han kallades till presiderande biskopsrådet vid generalkonferensen i april 2012. I kyrkan har han verkat som president för äldstekvorum, rådgivare i biskopsråd, rådgivare i stavspresidentskap, stavspresident och områdets 70. Biskop Cossé avlade magisterexamen vid ESSEC för ekonomi och han har arbetat inom livsmedelsindustrin för flera olika stormarknadskedjor och distributionsföretag. Han var vd för Pomona fram till 2008. Han arbetade som logistikchef för Carrefour-gruppen, en internationell matbutikskedja. Biskop Cossé är född i Bordeaux. Han är gift med Valérie Lucien Babin. De har 5 barn och 3 barnbarn. Och nu får vi höra kören sjunga.
Thank you. It was a magnificent choir.
Tack, en underbar kör. Mina kära bröder och systrar, det är en heder och en förmån att få tala till er. Jag har djup undran för kyrkans unga vuxna och gläds att få vara med er här ikväll. Ni är flera tusen här i det vackra tabernaklet. Ännu fler som jag inte kan se är samlade i tusentals mötens hus runt hela världen. Men jag vet att ni är uppmärksamma och ivriga att lära. Trots de avstånd som kanske skiljer oss åt vet jag att den helige anden kan vara närvarande var och en vi är. Och ännu mer än satellitsändningen så är det den helige andens närvaro som skapar ett unikt band mellan oss alla. Jag ber att han ska vara med oss, att han ska undervisa oss, leda oss och inspirera oss ikväll. Vi är i ett storslaget rum, ett historiskt monument som är en hyllning till de pionjärers tro och flit som grundade Salt Lake City. Jag steg in i tabernaklet för första gången när jag var 16. Det var under mitt första besök i Förenta Staterna. Min far hade föreslagit att jag skulle följa med honom på en av hans affärsresor till Kalifornien. Som ung man, uppvuxen i södra Frankrike, hoppade jag av glädje när han sa det. Jag skulle äntligen få se Amerika. Min entusiasm ökade av att vår resplan infattade en helg i Salt Lake City och närvaro vid generalkonferensen. Jag minns när vi kom till Utah i vår hyrda Ford Mustang. Jag antar att ni skrattar åt bilden, men bilarna är lite annorlunda nu. Under många timmar så körde vi genom snöbyar, öknar och så långt ögat nådde så fanns det storslagna orangefärgade kanjons och majestätiska berg. Landskapet var för mig den amerikanska västern och jag höll ögonen vidöppna i hopp att få se cowboys eller indianer längs vägen. Nästa dag så hade vi tack vare en god väns omsorg sittplatser här i tabernaklet långt fram, där borta till höger, för att vara med på konferensens möten. Jag var så imponerad. Under mötena så försökte jag uppsnappa de få engelska ord som jag förstod. Jag minns fortfarande president Ezra Taft Bensons tal. Inte orden egentligen, men det djupa intryck det gjorde i mitt hjärta som ung man. Det kändes som att vara en dröm, ett underbart äventyr. Hur skulle jag då kunna att ana vad som skulle ske här ikväll? Kunde jag ha anat att jag skulle hålla tal i samma tabernakel inför en sån här skara? Absolut inte. Livet är fullt av överraskningar, eller hur? Inte ens för 5 år sedan så kunde jag anat det här. På den tiden bodde jag i Paris med min familj. Och vårt liv tycktes helt utstakat. Våra 5 barn är alla födda på samma sjukhus nära vårt hem. Vi kunde inte tänka oss vårt liv annorlunda eller någon annanstans än i det här fridfulla grannskapet i Paris utkant, omgivna av våra barn och väntande på våra barnbarn. Så en kväll så ringde president Monson hem till oss och vårt liv vändes upp och ner. Sen dess så har min familj och jag upptäckt livsglädjen i Utah. Kyrkans historiska platser, vandra i bergen, grillfester på bakgården medan solen går ner, njuta av hamburgare av alla slag, de bästa och de värsta, amerikansk fotboll och Cougars eller Utes. Och man kan aldrig veta, cowboyen som du ser imorgon längs vägen, det kan vara jag. Mitt uppdrag som medlem i presiderande biskopsrådet är spännande och inspirerande. Men den här upplevelsen är mycket olik det jag planerade i min ungdom. Som barn ville jag bli arkeolog. Min farmor hade tagit på sig att se till att jag fick en bra utbildning. Hon gav mig en bok om den unge faraon Tutankhamon. Och därigenom utvecklade jag en passion för forntida civilisationer. Jag satt många veckoslut och gjorde ritningar över forntida slag. Och väggarna i mitt rum var täckta med de här bilderna. Jag drömde om att en dag få åka till Egypten och delta i utgrävningen av forntida egyptiska tempel och faraonernas gravar. 40 år senare är jag fortfarande inte arkeolog och blir det troligen aldrig. Jag har aldrig varit i Egypten och mitt sista jobb innan jag blev generalauktoritet var inom matdistribution. Inte särskilt likt mina barndomsplaner. Ungdomen är i allmänhet den perfekta tiden att göra upp personliga planer. Vi har alla barndomsdrömmar. Och som många vuxna borde ni alla ha drömmar om framtiden. Var och en av er. Det är kanske hoppet om en idrottslig prestation. Skapandet av ett stort konstverk eller en akademisk examen eller yrkesposition som du söker uppnå genom arbete och ihärdighet. Kanske har du till och med bilden inom dig av en framtida make eller hustru. Hans eller hennes yttre, hans eller hennes karaktärsdrag, ögon eller hårfärg och de vackra barn som ska välsigna er familj. Hur många av dina önskningar kommer att besannas? Livet är fullt av ovisshet. Överraskningar dyker upp längs livets steg. Vem vet vad som händer imorgon, var du befinner dig om några år och vad du kommer att göra. Livet är som en spännande roman vars intrig är mycket svår att gissa. Det kommer tillfällen för dig som förändrar ditt livs bana på ett ögonblick. Ett sådant ögonblick kan bestå av en blick, ett samtal eller en oplanerad händelse. Valerie och jag minns fortfarande exakt i vilket ögonblick vi blev kära i varandra. Det var under en körövning i vår församling för unga vuxna i Paris. Och det kom helt oväntat. Vi hade känt varandra sedan vi var små och hade aldrig haft romantiska känslor för varandra. Men den kvällen satt jag vid pianot och hon sjöng i kören. Våra ögon möttes och någonting hände. En sekund för hela evigheten. Nya möjligheter kommer att öppnas i era liv. Till exempel tillkännagivandet nyligen av president Monson om åldern för missionärstjänst. Efter det här tillkännagivandet från profeten så har vi troligen tusentals unga män och kvinnor i kyrkan som just nu håller på att ändra sina planer för att åka iväg på mission. Ibland kommer förändringar i vårt liv genom oväntade svårigheter eller besvikelser. Jag har lärt genom erfarenhet att vi bara delvis kan styra vårt livs omständigheter. Ändå tycker de flesta inte om det okända. Livets osäkerhet skapar hos en del brist på självförtroende, en rädsla för framtiden som visar sig på olika sätt. Vissa tvekar att fatta beslut av rädsla för att misslyckas, även när goda möjligheter uppstår. Det kan till exempel skjuta upp äktenskap, utbildning eller skaffa barn eller etablera sig i ett stabilt yrke. De föredrar att bara hänga ihop eller stanna kvar i föräldrarnas trygga famn. En annan filosofi som kan begränsa oss illustreras av mottot ät, drick och var glada, ty imorgon ska vi dö. Frasen antyder att eftersom vi inte vet vad som ska hända imorgon och alla till sist ska dö, så borde vi just ge en hän i det närvarande. Den här filosofin förespråkar att ge sig hän åt omedelbara njutningar oavsett framtida följder. Mina kära bröder och systrar, mitt budskap till er idag är att det finns en annan väg än fruktan, tvivel eller njutningar. En väg som ger frid, självförtroende och trygghet i livet. Man kan inte styra alla omständigheter i sitt liv. Både bra och svåra saker kommer att hända. saker som du aldrig väntat dig. Men jag förkunnar att ni har kontroll över er egen lycka. Ni skapar den själva. Jag minns fortfarande de kloka ord som sades av president Dieter F. Uchtdorf under den senaste generalkonferensen. Jag läser: ju äldre vi blir, desto mer ser vi tillbaka och inser att yttre omständigheter egentligen inte har någon betydelse eller avgör om vi är lyckliga. Vi avgör vår lycka. Nej, ens lycka är egentligen inte resultatet av livets omständigheter. Den är mycket mer resultatet av ens andliga vision och de principer som man baserar sitt liv på. De här principerna ger lycka oavsett de oväntade svårigheter och överraskningar som man oundvikligen ställs inför under vår resa genom livet på jorden. Ikväll tänkte jag gå igenom några av de här viktiga principerna. Första principen är: inse ditt personliga värde. I somras kopplade min familj och jag av några dagar i Provence, en härlig region i södra Frankrike. En kväll strax efter solnedgången, när mörkret föll över det omgivande landskapet, så bestämde jag mig för en stunds lugn och satte mig i en vilstol utanför huset. Allt var så mörkt att jag knappt kunde urskilja någonting omkring mig. Mina ögon började utforska himlen. Först var där ett ogenomträngligt mörker. Plötsligt syntes ett ljus på himlen som en gnista, sen två och så tre. Allt eftersom mina ögon anpassades till mörkret fann jag att jag beundrade en myriad stjärnor. Det jag hade tyckt var en mörk himmel förvandlades till Vintergatan. Och jag tänkte, det här är lite grann som vår personliga relation till Gud. Hur många människor tror att han är långt borta eller inte finns? De människorna finner livet mörkt och svart. De ägnar varken tid eller ansträngningar åt att utforska himlen för att se att han är där, så nära oss. Mina tankar gick hit och dit. Jag funderade över oändligheten i det universum som syntes för min blick och över min egen fysiska litenhet. Och jag frågade mig själv: vad är jag inför sån prakt och storhet? Ett skriftställe kom för mig. Det är ett mycket vackert skriftställe, en av Davids psalmer, vars poesi alltid har inspirerat mig. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. Omedelbart efter så följer de här tröstande orden: en liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Det här är skapelsens paradox och mirakel. Universum är väldigt och oändligt. Men på samma gång så har var och en av oss ett unikt värde. Härligt och oändligt i vår skapares ögon. Min fysiska närvaro är otroligt liten. Men mitt personliga värde är av omätlig betydelse för min himmelske fader. President Uchtdorf sa: var ni än är och vilka era omständigheter än är, så är ni inte bortglömda. Hur mörka era dagar än kan tyckas, hur obetydliga ni än må känna er, hur överskuggade ni än tror att ni är, har er himmelske fader inte glömt bort er. Faktum är att han älskar er med en oändlig kärlek. Hela universums mest majestätiska, allsmäktiga, underbarelse varelse känner och kommer ihåg er. Ni är älskade av den oändliga rymdens och den eviga tidens konung. Att veta att Gud känner oss och älskar oss personligen är som ett ljus som lyser upp vårt liv och ger det mening. Jag minns en ung kvinna som kom för att träffa mig efter en brasafton som jag höll i Rom, Italien. Hennes röst var känslosam och hon talade till mig om sin syster som genomgick svårigheter och ängslades. Så ställde hon den här frågan till mig. Hur kan jag hjälpa henne att veta att hennes himmelske fader älskar henne? Är inte det själva kärnfrågan? Hur kan vi veta att Gud älskar oss? Den känsla vi har av egenvärde grundar sig ofta på den kärlek och det intresse som vi upplever från vår omgivning. Men ibland så saknas den kärleken. Människors kärlek är ofta ofullkomlig och ofullständig eller självisk. Men Guds kärlek är fullkomlig, fullständig och osjälvisk. Vem jag än är, om jag har vänner eller inte, om jag är populär eller inte, och även om jag känner mig utstödd eller förföljd av andra, så har jag den absoluta vissheten att min himmelske fader älskar mig. Han vet vad jag behöver och han förstår min oro. Han är ivrig att välsigna mig. Och det största uttrycket för hans kärlek till mig, det är att så älskade han världen att han utgav sin enfödde son. Han tog inte ifrån frälsaren den bittra kalken och led förvisso själv när han såg sin son lida i Getsemane och på korset. Kristus sonade allas människors synder och en del av den stora försoningen var avsedd för mig och är redo för mig idag. Den här obegränsade gåvan från både fadern och sonen bekräftar i min själ det personliga värde jag har för dem. Mina bröder och systrar, tänk vad det skulle betyda för er om ni kunde se er själva som Gud ser er. Tänk om ni såg på er själva med samma välvilja, kärlek och förtroende som Gud hyser. Tänk på vilken inverkan det skulle ha på ert liv om ni förstod era eviga möjligheter så som Gud förstår dem. Om du kunde se dig själv genom hans ögon, hur skulle det påverka ditt liv? Jag vittnar om att han är där. Sök honom. Sök och studera. Be och fråga. Jag lovar dig att Gud ska sända dig påtagliga bevis på sin existens och sin kärlek till dig. Det kan vara genom ett bönesvar. Det kan vara den helige andens milda påverkan som lugnar och tröstar dig. Det kan vara plötslig inspiration eller en ny styrka som du vet inte kom från dig själv. Det kan vara en släkting, en vän eller en prästedömsledare som råkar vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att välsigna ditt liv. På ett eller annat sätt, när du söker honom, så låter han dig veta att han är där. Nu en andra princip för lycka. Bli den du är. De här orden, bli den du är, tillskrivs Pindaros, en av de mest hyllade grekiska lyriska poeterna. Det låter som en paradox. Hur kan jag bli den jag redan är? Låt mig illustrera den här principen med en berättelse. Nyligen såg jag en film som heter Brev från min barndom. Filmen berättar om Marguerite, en framgångsrik affärskvinna som lever ett hektiskt liv, fyllt av resor och konferenser i alla jordens hörn. Fast hon är gift säger hon sig inte ha tid att skaffa sig barn. Och dagen när hon fyller 40 får hon ett mystiskt brev där det står: kära jag, idag är jag 7 år och jag skriver det här brevet till dig för att hjälpa dig minnas de löften som jag gav i en förståndig ålder så att du ska minnas vem jag vill bli. Marguerite förstår plötsligt att författaren till brevet inte är någon annan än hon själv när hon var 7. Sen följer flera sidor där den lilla flickan i detalj beskriver sina livsmål. Marguerite inser att en person som har blivit inte alls är vad hon ville bli när hon var en ung flicka. Och när hon beslutar att återvinna den person som hon ville bli som barn, vänds hela hennes prydligt planerade och organiserade liv helt upp och ner. Hon försonas med sin familj och bestämmer sig för att ägna resten av sitt liv åt att tjäna de som behöver olika saker. Mina kära vänner, om ni nu skulle få ett brev från ert förgångna, vad skulle det stå där? Vad skulle det stå i ett brev som ni kunde ha skrivit till er själva från er dopdag när ni var 8 år? Jag ska gå ännu längre tillbaka. Om det var möjligt för er att få ett brev från er förutillvaro, vad skulle det stå då? Vilken inverkan skulle ett sånt brev från en glömd men mycket verklig värld ha på er om ni skulle få det idag? I det brevet kunde det stå ungefär: kära jag, jag skriver till dig så att du ska minnas vem jag vill bli. Jag ropade av glädje över möjligheten att komma till jorden. Jag vet att livet på jorden är en viktig erfarenhet för att jag ska kunna växa till min fulla potential och leva för evigt hos min himmelske fader. Jag hoppas att du ska minnas att min högsta önskan är att bli en lärjunge till vår frälsare Jesus Kristus. Jag stöder hans plan, och när jag är på jorden så vill jag hjälpa honom med hans frälsningsverk. Kom också ihåg att jag vill vara en del av en familj som är tillsammans i all evighet. Den här sista tanken påminner mig om en mycket vacker sång som finns i kyrkans franska psalmbok, en som inte finns i något annat lands psalmbok. Den heter Souviens-toi, som betyder kom ihåg, och är skriven till musik ur symfonin Från nya världen av Antonín Dvorak. Det är en sång från en förälder till ett nyfött barn. Låt mig läsa sista versen för er. Kom ihåg, mitt barn. I tidens gryning var vi vänner som lekte i vinden. Så en dag, i glädje, valde vi att följa livets stora plan från Herren. Den kvällen, mitt barn, lovade vi i kärlek och i tro att åter förenas. Kom ihåg, mitt barn. Ett av livets stora äventyr är att ta reda på vilka vi verkligen är, varifrån vi kommer, och sen ständigt leva i harmoni med vår identitet och vår levnadsavsikt. Brigham Young sa: den största lärdom som ni kan få är att känna er själva. Ni har kommit hit för att lära detta. Ingen varelse kan helt känna sig själv utan att förstå mer eller mindre av det som hör Gud till. Inte heller kan någon varelse lära och förstå det som hör till Gud utan att känna sig själv. Han måste känna sig själv, annars kan han aldrig känna Gud. Nyligen påpekade mina döttrar för mig att det finns en utmärkt liknelse om det här i filmen Lejonkungen. Er generation växte upp med ljud och bilder från den filmen. Ni minns nog scenen där Simba får besök av sin far Mufasa, den döde kungen. Efter faderns död flydde Simba långt från riket eftersom han kände skuld över faderns död. Han ville undfly sitt ansvar som tronarvinge. Hans far visar sig för honom och varnar honom: du har glömt vem du är och därför glömt mig. Titta inom dig, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Du måste inta din plats i livets cirkel. Sen upprepas uppmaningen flera gånger. Jag tror ni kan upprepa den med mig. Kom ihåg vem du är. Kom ihåg vem du är. Simba blir uppskakad av upplevelsen och bestämmer sig för att acceptera sitt öde. Han anförtror sig åt sin vän, shamanapan. Förändring är bra, men det är inte lätt. Jag vet vad jag måste göra. Men att gå tillbaka betyder att jag måste möta mitt förflutna. Jag har flytt från det så länge. Vart ska du? Frågar apan honom. Jag ger mig tillbaka, utropar Simba. Vi kan alla, inta eller återinta vår plats i livets cirkel. Bli den du verkligen är. Din lycka och förmåga att finna balans i livet kommer när du finner, känner igen och accepterar din sanna identitet som ett barn till vår himmelske fader och sen lever efter den vetskapen. Och jag berättar nu om lyckans tredje princip. Lita på Guds löften. Jag älskar de här motiverande orden från president Thomas S. Monson. Framtiden är lika strålande som er tro. Vår framgång och vår lycka i livet beror till stor del på den tro och den tillit vi känner till att Herren ska leda och föra oss till att nå vårt mål. Jag har märkt att de män och kvinnor som uträttar enastående saker i livet ofta har stor tro på sin framtid ända ifrån sin tidigaste barndom. Ett sådant exempel är Winston Churchill, den hyllade brittiska statsmannen. Som ung hade han en orubblig tro på sin framtid. När han tjänstgjorde i ett kavalleriregemente i Indien vid 23 års ålder så skrev han till sin mor: jag har tro på min stjärna, att jag är menad att göra något i världen. Vilken profetisk tanke. Han såg framför sig att han skulle bli en nyckelperson i sitt lands historia. Och han blev den man som ledde Storbritannien till seger under andra världskriget. Jag tror att var och en av er unga medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har långt mer än en stjärna i skyn till ledning. Gud vakar över er och har gett er löften. Ett skriftställe ur Malakis bok är central i evangeliets återställelse. Och det citerades av ängeln Moroni vid varje besök hos den unge Josef Smith. Ängeln citerade profeten Elia. Och han ska inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna. Och barnens hjärtan ska vända sig till sina fäder. Mina unga bröder och systrar, tack vare återställelsen är ni löftets barn. Ni kommer att få som arv de löften som gavs till era fäder. Dessa löften från Herren gör er till del av ett kungligt släkte. Många av er som jag talar till nu räknar ädla pionjärer bland era förfäder, stora själar som hjälpte till att grunda den återställda kyrkan genom sitt mod och sina uppoffringar. Generationer av ståndaktiga heliga har gått före er. Andra som hör på mig idag är pionjärer i sina egna släkter och i sina egna länder. Ni är första länken i det som ska bli en evig kedja. Oavsett ert förflutna och ert arv är ni som medlemmar i kyrkan alla länkade till en andlig familj. Er andliga härkomst gör er alla till fädernas avkomlingar, så som profeterna förutsagt, och arvingar till Guds löften genom dem. Läs igen din patriarkaliska välsignelse. I välsignelsen bekräftar Herren att du är länkad till en av Israels 12 stammar och att du genom detta och genom din trofasthet ska bli arvinge till de oändliga välsignelser som lovades till Abraham, Isak och Jakob. Gud lovade Abraham att alla som tar emot detta evangelium ska uppkallas efter hans namn och ska räknas som hans avkomlingar och ska ställa sig upp och prisa honom som sin fader. När du läser din patriarkaliska välsignelse, lägg då särskilt märke till de löften som Gud har gett till just dig. Tänk på vart och ett. Vad betyder de för dig? De här löftena är påtagliga, och om vi gör vår del, gör Gud sin. Jag tycker om de ord som sades av Alma den dag då han överlämnade de heliga uppteckningarna till sin son Helaman. Kom ihåg min son Helaman, om du håller Guds uppbefallningar och gör med dessa ting som är heliga enligt vad Herren befaller dig, se, då kan ingen makt på jorden eller i helvetet ta dem ifrån dig, ty Gud har makt att uppfylla alla sina ord. Ja, han kommer att uppfylla alla de löften som han ska ge dig. ty han har uppfyllt de löften som han har givit våra fäder. Uppfyllelsen av Guds löften är alltid bunden till lydnad mot den lag som tillhör dem. Herren sa, jag Herren är bunden när ni gör vad jag säger. Men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte. Å andra sidan, de här löftena betyder inte säkert att allt som händer i vårt liv blir i enlighet med våra förväntningar och önskningar. Istället så garanterar Guds löften att det som händer oss är i enlighet med hans vilja. Ibland så uppträder oväntade prövningar som vi måste övervinna. Och ibland så dröjer de utlovade välsignelserna. Men tiden kommer när vi ska veta att de här prövningarna och de här dröjsmålen var till vårt bästa och för vår eviga utveckling. Vad mer kan vi begära? Det största vi kan önska i livet är att inrätta vår vilja efter Herrens vilja och att acceptera hans plan för vårt liv. Han vet allting från begynnelsen, har ett perspektiv som inte vi har och han älskar oss med oändlig kärlek. Låt mig illustrera den här principen med en personlig upplevelse. När jag var ung bestämde jag mig för att förbereda mig för inträdesexamen till de bästa handelsskolorna i Frankrike. Den här förberedelsen som tog ett år var mycket svår och krävde eget arbete varje dag. I början av året beslöt jag att hur svåra uppgifterna än var så skulle jag aldrig låta mina studier hindra mig från att komma till mina söndagsmöten eller från att delta i en institutlektion varje vecka. Jag gick till och med på att vara kamrer i min unga vuxna församling, vilket innebär flera timmars arbete i veckan. Jag litade på att Herren skulle se min trofasthet och hjälpa mig att uppnå mina mål. Mot slutet av året när proven närmade sig så kände jag att jag hade gjort mitt bästa. Jag blev ännu ivrigare i mina böner och min fasta. När jag kom till examensprovet till den mest ansedda skolan så var jag helt övertygad om att Herren skulle uppfylla min önskan. Olyckligtvis så blev händelseförloppet ett helt annat än jag hade hoppats. Det muntliga förhöret i mitt bästa ämne var en oväntad katastrof. Jag fick underkänt, vilket gjorde att jag utestängdes från den här mycket eftertraktade skolan och jag var helt nedbruten. Hur kunde Herren ha övergett mig när jag hade uthärdat i min trofasthet? När jag kom till det muntliga förhöret för den andra skolan på min lista så var jag fylld av tvivel och osäkerhet. I den här skolan så var det prov som vägde tyngst, en 45 minuters intervju med en jury som leddes av skolans rektor. Förhöret började helt normalt, men så fick jag en fråga som verkade oviktig. Vi vet att du har studerat mycket inför det här förhöret, men vi är intresserade av att veta vad du ägnar dig åt förutom dina studier. Mitt hjärta hoppar över ett slag. I ett år hade jag bara gjort två saker, studerat och gått till kyrkan. Så jag visste att det här var sanningens ögonblick. Jag var rädd att juryn kanske skulle se negativt på mitt medlemskap i kyrkan. Men på en sekund så fattade jag beslutet att stå fast vid mina principer. Jag sa, jag är medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Sen i en kvart eller så beskrev jag det jag gjorde i kyrkan. Sabbatens möten, institutlektionerna, mina uppgifter som församlingskamrer. När jag hade slutat sa skolans rektor, vet du, jag är glad att du sa det där. När jag var ung studerade jag i Förenta Staterna. En av mina bästa vänner var mormon. Han var en enastående ung man. En man med stora mänskliga egenskaper. Och jag ser mormonerna som ett mycket bra folk, sa han. Vilken lättnad. Den dagen fick jag en av de högsta betygen, vilket gjorde att jag kom in i skolan som hederselev. Jag tackade Herren för hans godhet. Men just då så kunde jag inte acceptera att jag inte hade lyckats komma in på den mest ansedda skolan. Länge hade jag inom mig en känsla av misslyckande och orättvisa. Det tog mig flera år att förstå den underbara välsignelse där det varit att jag inte lyckades komma in på min drömskola. I den andra skolan lärde jag känna viktiga personer. Och fördelarna av mitt umgänge med dem visade sig genom hela min karriär och är än idag viktiga i mitt och min familjs liv. Jag vet nu att jag redan i unga år leddes av Herren som hade förkunskap om den mission som han skulle be mig utföra senare i livet. Mina bröder och systrar, när ni har gjort allt er makt, om allt inte blir som ni hoppats eller väntat er, var redo att acceptera er himmelske faders vilja. Vi vet att han inte låter något hända oss som inte till sist är till för vårt bästa. Lyssna till den lugnande röst som viskar i ert öra. Allt kött är i mina händer. Var stilla och vet att jag är Gud. Jag såg nyligen en film som rörde mig djupt. Den berättade om Willis & Martins handkärre kompanier. I maj 1856 lämnade två grupper bestående av mer än 1000 heliga England för att emigrera till Utah. När de kom fram 6 månader senare i Saltsjödalen efter en farofylld resa saknades mer än 200 av dem. De flesta hade dött av sjukdom, svält eller utmattning längs vägen som ledde till den plats de kallade Sion. En av de pionjärer som porträtterades i filmen gjorde djupt intryck på mig och han påverkade hela sällskapet med sitt goda humör och sin entusiasm. Han var emellertid ingen typisk pionjär. Han var en liten man och handikappad och var i sig själv ett underverk. Jag fick veta att den här ståndaktiga pionjären var Robert Pierce från Cheltenham i England. En av hans färdkamrater beskrev honom som en av de svårast handikappade resande jag någonsin sett. Hans ben var förlamade och hans kropp svårt vanskapt, men han var stark i tron. Han kunde gå förvånansvärt snabbt med sina kryckor. En dag tog Robert Pierce fel väg och förlorade sällskapet ur sikte. Flera män gick för att leta och hittade honom till sist i en mycket svår situation. Och jag citerar: till vår fasa såg vi bakom ett gammalt träd 2 stora grå vargar stryka omkring och ett halvt dussin örnar kretsade över trädet och väntade på att han skulle sluta skrika och sluta vifta med sina kryckor så att de kunde slå ner på honom och kalasa på honom i hans obekväma ställning under trädets rötter. Vi kom fram i tid för att rädda honom från det öde som väntade honom, drog fram honom och placerade honom på den kärra som vi hade med oss och la honom till rätta för att åka med tillbaka till lägret. Och nu en inblick i Roberts karaktär. Den stackars mannen tiggde oss om att få gå. Han sa att han hade lovat när vi startade att han skulle gå varenda meter på vägen till Salt Lake City. Men så till den sorgliga delen av berättelsen. Dock räddade vi honom endast för några få dagars färd, då efter 6 dagars vandring hans plågor i den här världen avslutades och vi begravde honom på stranden till Elkhorn River. Syster Jolene Alfin, som sammanställde berättelsen om Robert Pierce, sa om honom: det är sanning förundligt att Robert Pierce redan färdats 100 mil på sina kryckor innan han dukade under för färdens umbäranden. Hans hjärtas önskan hade varit att samlas med de heliga i Sion och inte vara en börda för sina medresenärer. Robert ville varken ha allmosor eller särbehandlas. Bröder och systrar, jag ställer mig själv följande fråga: varför tillät Gud, som genom ett under räddat denna man med stark tro från vargar och örnar, att han skulle dö under vägen bara några få dagar senare. Han gick bort med stort lugn och i filmen så säger han kort före slutet: missionärerna sa till mig att jag är viktig och en dag ska bli fullkomlig. Jag har alltid velat ha haft en stark kropp. Nu ska jag få det. När ni kommer till Sion, tänk då på mig. Med tanke på Robert Pierce så tänker jag på Paulus brev till Hebreerna. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland, men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Till sist insåg Robert Pierce att hans slutmål var himmelriket, inte Saltsjödalen. Så är det för oss alla. Herrens löften försäkrar oss om vårt slutmål. Resvägen för oss alla varierar så som Gud i förväg vet. Våra omständigheter förändras och oväntade händelser inträffar. Svårigheter kommer, men Guds löften till oss görs säkra genom vår trofasthet. Syster Ann C. Pingree talade på ett underbart sätt om vad det betyder att ha tro på Guds löften. Hon började med att citera äldste McConkie så här: tro i dess fullständiga och rena form kräver en orubblig förvissning och absolut tillförsikt om att Gud hör vår vädjan och kommer att bevilja vår begäran i sin egen tid. När vi tror på det kan även vi stå fasta i tron idag och imorgon. Sen fortsatte hon: det spelar ingen roll var vi bor eller vilka våra personliga omständigheter är. Varje dag så kan vårt liv i rättfärdighet visa en tro på Jesus Kristus som sträcker sig bortom jordiska sorger, besvikelser och ouppfyllda löften. Det är underbart att äga en tro som gör det möjligt att se fram emot den dagen då allt som var lovat, det heliga, gives. Mina bröder och systrar, mitt livs omständigheter är uppenbarligen helt olika det jag hade planerat när jag var i er ålder. Men jag tror inte att någonsin har varit så här lycklig. Om man när jag var 20 skulle ha gett mig en berättelse om mitt liv fram till nutid, så tror jag att jag utan att tveka skulle ha skrivit under den. Jag vill nu säga någonting om Valerie och mig. Ju mer jag tänker på vårt liv, desto mer tror jag att det viktiga är att vi i vår ungdom hade en gemensam vision av evigt liv. Vi ville påbörja en evig familj. Vi visste varför vi var på jorden och vilka våra eviga mål var. Vi visste att Gud älskade oss och att vi var av stort värde i hans ögon. Vi trodde på att han skulle besvara våra böner på sitt sätt och när han fann för gott. Jag vet inte om vi var redo att acceptera hans vilja i allt, för det var någonting vi behövde lära oss och som vi fortsätter att lära oss. Men vi ville göra vårt bästa för att följa honom och helga oss själva åt honom. Jag vittnar, liksom president Monson, om att er framtid är lika strålande som er tro. Din lycka beror mycket mer på de principer du väljer att följa än på ditt livs yttre omständigheter. Var trofast mot de här principerna. Gud känner dig och älskar dig. Om du lever i harmoni med hans eviga plan och om du har tro på hans löften, då blir din framtid lysande. Du har drömmar och mål. Det är bra. Arbeta helhjärtat på att uppnå dem. Låt sedan Herren göra resten. Han ska leda dig där du inte kan leda dig själv. Han ska göra till det du inte kan göra av dig själv. Acceptera alltid hans vilja. Var redo att gå vart än han kallar dig och göra det han ber dig göra. Bli den man eller en kvinna han hjälper dig att bli. Jag ber att du ska känna vår himmelska faders kärlek i ditt liv. Och att du ska veta hur du ska kunna lita på dig själv så som han litar på dig. Jag ber att ni alltid ska vara trofasta, alltid och överallt. Jag uttrycker min kärlek till er och min beundran och djupa respekt för det exempel och den styrka som ni är för världen. Jag vittnar om att det här i livet är ett underbart ögonblick av evigheten. Vi är här med ett härligt mål att förbereda oss att möta Gud. Hans son, Jesus Kristus, lever och hans försoning är en gränslös gåva av kärlek som öppnar dörren till evig lycka. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga finns åter på jorden i en fullkomlig form med en Guds profet i ledningen. Det är en oerhörd glädje och en förmån att höra till den här kyrkan. I Jesu Kristi namn. Amen.
Child, a little child, I Our beloved heavenly Father.
Vår kära himmelske fader, vi är så tacksamma för anden som vi har känt ikväll. Vi är så tacksamma för biskop Kosés ord och för den kärlek vi känner från honom. Fader, vi är så tacksamma för det här evangeliet och att vi vet vilka vi är. Och vi ber dig välsigna oss så att vi kan ha modet att bättre ta reda på vilka vi är och leva upp till våra möjligheter. Och hjälp oss att känna tillit till dig och hjälp oss så att vi aldrig glömmer vem vi kommer från och vårt gudomliga värde. Vi ber dig välsigna oss så att vi också kan komma hem i säkerhet idag i Jesu Kristi namn. Amen.